vill bara att vi ber en bön tillsammans. Tack Gud för att du är här. Tack för att du har lagt ett ord i våra hjärtan. Du har lagt i mitt hjärta och du har lagt på Fridas hjärta idag, Jesus. Tack Jesus för att du är den som kan levande göra genom den helige ande. Och jag bara ber dig helige ande, tack att du kommer, tack att du är här just nu. Tack för att du gör ordet levande, att det får bli verkligt för oss. Så att det kan bli det som du har tänkt och det som vi behöver den här dagen. Tack Jesus för att vi får lägga allt ner inför dig, all prestige, all nervositet och allt vad det är som kan komma över oss när vi ska ställa oss och tala ditt ord. Jag tackar dig för att du är med oss och att du har lovat det. Tack att du välsignar det här ordet och du välsignar var och en som lyssnar här. Tack för att du ger frimodigt till människor det som du vill att de ska bära fram här idag. Tack Jesus för att det är fler än Frida och jag som har någonting att säga den här dagen. Vi ärar dig och lovar dig i Jesu namn. Amen. Har ni varit riktigt nervösa någon gång? Då känner ni hur jag känner just nu. Ibland känns som ni som är mammor. Ni vet hur det känns när man ska föda barn. Första gången så vet man ju inte vad man ger sig in på. Men fjärde gången så vet man det, då tänker man många tankar när man är inför den där stunden. Lite så känns det idag. Det var faktiskt så här för ett, inte nyligen utan för ett tag sedan så utmanade P.O., vår pastor här, oss att läsa Guds ord. På ett sätt liksom, ja men ta bara ett litet stycke och så vänder ni och vrider på det. Läs det i olika översättningar, tugga det liksom och låt Gud tala till er. Och ibland, jag vet inte, ni kanske inte är sådana, men ibland så kan jag bli så här när någon säger någonting så här till en. Nu ska du göra det här, så känner man hur det reser ett uppror inom en. Du ska inte säga till mig vad jag ska göra. Det är ju kanske bara jag som att det sticker upp det fula trynet någon gång ibland så här. Det är egentligen inte ett stort problem tror jag inte hos mig. Men ibland bara kommer tanken upp. Nej men, ska han tala om för oss vad vi ska göra? Har ni tänkt så någon gång? Men den tanken, behöver ju inte komma från ditt hjärta. Den kan komma härifrån och så bara flyga genom ditt huvud. Då ska du öppna andra örat och så bara låta det flyga ut igen. Och ska du säga, men tack Jesus att jag har en pastor som talar in i mitt liv. Som faktiskt vill uppmuntra mig till att göra rätt saker. Så då gjorde jag det. Då utmanade jag mig själv och utmanade Gud. Gud, nu vill jag tugga på ett ord här. Liksom, och så fick jag en hel predikan. Och jag brukar ju inte predika, det vet ju ni. Jag brukar tala för barn ibland här på skolan. Men jag brukar inte predika i församlingen. Det är få gånger jag har gjort det. Men nu fick jag tillfället. Så då tänkte jag, då ska jag dela den här som Gud gav till mig. Och då vill jag börja med att läsa. Och då ska jag läsa ju. Heter den familjebibeln eller? Bibeln till alla. Bibeln för alla åldrar. Jag ska läsa i den översättningen. Jag älskar ju min slitna bibel så nu så tar det lite tid för mig att hitta här. Men jag har försökt lägga lite märke. Då vill jag läsa från Hebreerbrevet kapitel 8, vers 1-13. Huvudpunkten i det vi vill säga är alltså att Jesus är vår överste präst. Och att han sitter på Guds högra sida i himlen och regerar. Han tjänar som präst inför Gud i himlen i en gudstjänstbyggnad som inte är gjord av människor utan av Gud själv. En överste prästs uppgift är att bära fram gåvor och offer till Gud och därför var också Jesus tvungen att bära fram ett offer. Om han fortfarande levde här på jorden skulle han inte ens vara präst. För här finns det redan präster som bär fram de offer som Mose lag kräver. Men dessa präster tjänar i en jordisk gudstjänstbyggnad som bara ger oss en ofullständig bild av den som finns i himlen. När Moses skulle resa upp det tält som Israels folk använde för gudstjänst i öknen, så sa ju Gud till honom: se till att du gör allt efter den förebild jag visade dig på berget Sinai. Jesus Kristus däremot är en präst med en mycket viktigare uppgift, för han är medlare i ett nytt och ett bättre förbund mellan Gud och människor. Ett förbund som vilar på bättre löften. Om det första förbundet mellan Gud och hans folk hade kunnat hjälpa oss att följa Guds vilja, så hade ju Gud inte behövt ersätta det med ett annat. Men Gud anklagade Israels folk för att inte följa hans vilja. Och han sa, nu kommer det som är så härligt: det ska komma en dag då jag ingår ett nytt förbund med det folk som bor i Israel och Juda. Det ska inte likna det förbund jag ingick med deras förfäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. De höll ju inte fast vid mitt förbund, och därför brydde jag mig inte om dem längre. Men detta är det nya förbund jag en dag ska ingå med Israels folk, säger Herren. Jag ska låta dem förstå min vilja och mina lagar, och jag ska göra så att de lyder mig av hela hjärtat. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska ingen längre behöva undervisa en annan och säga: se till att du lär känna Herren. För då ska alla känna mig, både stora och små. Och jag ska förlåta dem deras ondska, och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder. Gud talar alltså om ett nytt förbund, och det betyder att det första förbundet är gammalt och föråldrat och snart ska försvinna. Det här ordet, att alla ska känna mig. Alla ska känna mig. Alla, från den minste till den största, från den yngste till den äldste, så kan vi alla få lära känna Gud. Och på ett nära och ett intimt sätt. Det ordet känna som används är det intimaste uttryck som används i Bibeln. Och vi är kallade till att leva nära Gud och att se och förstå hans vilja. Vi är kallade, han manar på oss: kom till mig. Han står vid vårt hjärtas dörr och säger: jag vill komma in och hålla måltid med dig. Han vill umgås med oss, han vill uppenbara sin vilja för oss. Han kallade sig för Abrahams vän. Han är din vän. Han vill inte hemlighålla för dig vad han har planerat och vad han har tänkt. Om vi ska förstå vikten av det nya förbundet, så måste vi veta lite om det gamla förbundet, eller hur? Det är liksom det som man blir så tacksam när man läser i gamla testamentet om alla offer som behövde göras för att överhuvudtaget människorna skulle kunna leva ett liv med att överleva egentligen i Guds närhet. Och vi har fått ett ställföreträdande offer som har gjort det en gång för alla för oss. Jesus, han har burit fram sig själv som Guds felfria offerlam så att vi kan komma. Men Mose, han blev utvald av Gud att ta Israels folk ut från slaveriet och fångenskapen i Egypten. Och folket var ju under den onde faraos betryck. Och han skulle ta dem ut i frihet och hålla gudstjänst till sin Gud. Och så skulle han ta dem in i löfteslandet. Han skulle ta dem ut ur Egypten och fångenskapen. Man skulle också ta dem in i löfteslandet. Det var det som var hans uppgift. Det landet som skulle bli Israels eget land. Som var välsignat av Gud och som flöt av mjölk och honung, beskriver Bibeln det som. Det var ingen liten och lätt uppgift. Farao var ju världens mäktigaste man typ. Han liksom var inte så lättflörtad, och det var inte så smidigt. Han trodde inte på Gud, han trodde att han var Gud, eller tyckte det i alla fall. Han var inte så intresserad av att släppa ett folk som arbetade och som byggde hans rike åt honom, som verkligen byggde upp och såg till att han hade en tron att stå på. Men Gud gav Mose övernaturliga gåvor. Och så fick han sin bror Aaron till hjälp. Och så fick de kämpa ett tag för att få ut Israels folk ut ur Egypten. Men till slut vet ni att farao släppte folket. Och Han ångrade sig dessutom och skickade sin herre efter dem. Men att de fick gå genom Röda havet där Gud delade vattnet mitt i tu för dem att gå igenom. Gud gjorde stora, stora mirakler. Och vi ropar efter mirakler och vi vill se Gud göra stora under. Och vi kommer att få se det. Vi har sett en del. Och jag tror att vi kommer att få se mer. Men det är ändå inte det som håller oss på den fasta klippan. De här miraklerna. Utan det är det här livet med Gud. När du äter hans ord. När du tuggar på det. När du är med honom. Det är det som håller oss på den fasta klippan. Och trots alla dessa stora under och mirakler så tvivlade ju människorna och folket. De tvivlade på Gud och de klagade och längtade tillbaks till Egypten. Till rödlöken och vitlöken och purjolöken och all lök som de hade ätit där. Ja, och Mose han tänkte, det är fel på mig. Hur många pastorer tror du tänker det när folket klagar? Det är fel på mig, Gud. Ta någon annan. Det är nog inte jag som ska leda den här församlingen. Det är nog någon annan. Och Mose han försökte säga upp sig. Jag tror verkligen han gjorde det. Jag tror han förhandlade med Gud. Alltså det är inte jag. Ta Aaron istället. Eller vad var det Sebastian sa? Han skickade upp Kenneth först. Låt någon annan ta smällen. Jag orkar inte mer. Jag vill inte mer. Men han kom inte ifrån Guds kallelse. Och man kan läsa om hur han verkligen vädjade till Gud för folket. Att Gud ger dem en chans till. Ge dem en chans till. För att han hade fått en kärlek till dem. Vad skulle det annars vara som drev honom, tänker jag. Så att han fortsatte. Jag tänkte också när jag förberedde att det är lite som att vara förälder. Är det någon som har försökt säga upp sig som förälder någon gång? Det går ju inte. Hur gärna man ibland skulle vilja komma undan för man tycker, nej, ta någon annan Gud. Det finns nog någon annan som gör det här bättre. Men det är inte så. Utan den kallelse som Gud har gett till oss, den ångrar han inte. Och han ger, även om vi misslyckas, som vi tycker, så ger han oss nya chanser och nya möjligheter. Och han ger oss nåden och verktygen för att fullfölja vårt uppdrag. Och det är ju att vara förälder ett livslångt uppdrag. Man är förälder hela livet. Fast de blir 30 och får skägg. Man är förälder hela livet. Den uppgiften står kvar. Och det finns nycklar för de uppgifter man har fått. Men Mose han levde nära Gud. Han talade med honom som en människa talar till en annan. Men det var bara Mose som fick komma så nära Gud. Folket de fick se Gud på avstånd. Och jag tänker att vi ska läsa lite till ur Bibeln. Hoppas att ni inte somnar nu. Det är andra Mosebok från kapitel 19. Och vers 1. Innan där har Mose svärfar varit och besökt honom och sagt att du måste delegera lite uppgifter till andra. Du kan inte sköta allting. Utan du måste dela ut lite uppgifter till andra. Och det var en jättebra idé. För då fick ju Mose mer tid att vara med Gud. Och så kom de till Sinais öken. Och då står det här från vers 1 så står det att israeliterna nådde fram till Sinais öken på dagen 3 månader efter det att de hade lämnat Egypten. Nu hade det gått 3 månader. Sedan de brutit upp från Refidim kom de till foten av berget Sinai och slog läger där. Mose gick upp på berget för att vara inför Gud och han hörde Guds röst säga: detta ska du meddela Israels folk. Ni har sett allt jag gjorde med egyptierna och hur jag som en örn har burit er på mina vingar för att föra er till mig. Om ni nu vill lyda mig och hålla er del av överenskommelsen mellan oss så ska ni vara mitt folk bland alla andra folk på jorden. För hela jorden är min. Och ni ska vara ett kungarike av präster av Gud. Åt Gud ett heligt folk. Mose vände tillbaka från berget och sammankallade alla ledarna bland folket och talade om för dem vad Herren hade sagt. Alla var fullständigt eniga och svarade: vi ska göra allt som han begär av oss. Mose meddelade Herren folkets svar. Då sa Herren till Mose: Jag ska komma till dig i ett mörkt moln så att folket kan höra mig när jag talar med dig. Och sen kommer de alltid att tro dig. Gå nu ner och förbered folket på mitt besök. Invig dem idag och imorgon och säg åt dem att tvätta sina kläder. I övermorgon ska jag sen stiga ner på berget Sina inför deras ögon. Sätt upp en gränslinje som folket inte får passera och säg till dem. Ni får inte gå upp på berget eller gå över gränslinjen. Den som gör det ska dö. Ingen hand ska röra vid syndaren utan denne ska stenas eller skjutas till döds med pilar. Detta gäller både människor och djur. Håll er borta från berget tills ni hör en lång utdragen ton från jubelhornet. Då får ni samlas vid foten av berget. Det var ganska tuffa föreskrifter. Det gick liksom inte att utan att man behövde ha gudsfruktan. Man behövde förstå att det här var en stor och mäktig Gud. Och så står det här sen att på tredje dagens morgon utbröt ett väldigt åskväder. Ett stort moln sänktes över berget och det hördes en lång utdragen ton som från en basun och folket bävade. Mose ledde dem då ut dem från lägret för att möta Gud vid foten av berget. Hela Sinais berg var täckt av rök eftersom Herren steg ner på det i eld. Röken bolmade upp mot skyn precis som från en smältugn och hela berget darrade som under en jordbävning. Basunljudet blev allt starkare och Mose talade med Herren och Herren svarade med hög röst. Herren steg ner på bergets topp och kallade upp Mose till sig. Alltså, detta var gamla förbundet. De fick se Gud som ett åskmoln. Alltså, det var liksom det dundrade och det var basunljud som lät. Och det var, vi har inte hört så mycket sånt, eller jag vet inte, ni kanske har det. Men jag har inte hört så mycket sånt eller upplevt Gud på det sättet så starkt. Men vi kan komma inför Gud så nära, precis som Mose gjorde. Vi kan liksom tala med honom som en man talar till en annan man. Som en människa talar till en annan människa. Men det skulle liksom vara, det skulle vara beviset för folket att Gud är med dem. Gud talar och han finns där, men de fick inte komma närmare än så. Och så kommer här, om man kollar i kapitlen efter, för då står det så här. Så här sa Herren till Mose, gå ner nu och kom sen tillbaka tillsammans med Aaron. Men låt inte prästen och folket gå över gränsen eller försöka att komma hit upp, för då måste jag döda dem. Så allvarligt var det. Och så kommer det här, Mose får de 10 Guds bud och det var regler i relationer och det var regler om egendomar och det var allmänna regler hur man skulle behandla varandra och hur man skulle behandla sina fiender. Till och med fanns det regler på som Gud gav till dem. Och så kommer vi fram till kapitel 24. Så säger Gud så här till Mose att kom hit upp tillsammans med Aaron, Nadab och Abihu och 70 av de äldste i Israel. Alla utom Mose ska tillbe på avstånd. Mose ensam ska komma nära Herren och kom ihåg att ingen av det övriga folket får komma upp på berget. Och så meddelade Mose detta för folket. Och så står det sen i vers 9 att Mose, Aaron, Nadab, Abihu och 70 av de äldste gick upp på berget. De såg Israels Gud och under hans fötter var det som ett golv av safire, så klart som själva himlen. Mose, Aaron, Nadab, Abihu och 70 av de äldste, de såg Gud och de såg att golvet som han stod på var som av safire, så klart som själva himlen. Och fast de hade sett Gud, står det där, så lät inte Gud dem dö. Och efter sin upplevelse så åt de och drack tillsammans. Och sen sa Gud till Mose, kom upp till mig här på berget och stanna kvar tills jag ger dig lagen och budorden som jag har skrivit ner på stentavlor för att du ska kunna undervisa folket från dem. Och så sa Mose till de äldste att stanna kvar här och vänta på oss tills vi kommer tillbaka. Om det blir några problem när jag är borta så vänd dig till Aaron och Hur. Berget var höllt i ett moln när Mose gick upp på det. Herrens härlighet vilade över berget Sinai. Och molnet täckte det i 6 dagar. Den 7:e dagen kallade Gud på Mose från molnet. Och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld. Mose fortsatte uppåt tills han omsluts av molnet. Och han stannade där uppe i 40 dygn. Och där gav Gud Mose noggranna föreskrifter om hur tabernaklet skulle byggas och förbundsarken. För Gud skulle bo bland sitt folk. Och det var ju, Gud ville inte bara vara uppe på berget och i molnet. Utan han ville vara bland sitt folk. Men det gick inte om inte det var beskyddat runt omkring. För det överlevde inte människorna. Och det var noga föreskrifter om hur det skulle gå till. Och i 7 kapitel framåt här så är det bara Gud som talar. När vi kommer inför Gud så vem är det som talar mest? Jag i alla fall, när jag ber så, när jag kommer inför Gud så är det mest jag som talar, tror jag. Men här är Mose får lyssna. Och han, det står 7 kapitel står det om vad Gud talar till honom om. Och efter 40 dagar där uppe så kommer Mose ner från berget med stentavlorna som Gud har skrivit på med sitt finger. Men vad hade hänt under tiden med Israels folk? De som hade fått se Gud komma dundrande som ett åskmoln med basunljud och mäktigt liksom. Vad hade hänt? Ja, och då, när vi läser Bibeln, eller jag i alla fall när jag läser Bibeln så tänker jag så här, ja men vad är det för eländigt det där folket? De har sett så mycket under och de har sett så stora mirakler. De har hört så mycket. Och ändå så hittar de på massa dumheter. Och sen när man är så där, när man tuggar på ett bibelord och när man låter Gud tala i ens liv så känner man, just det, vi är rätt så likadana. Eller hur? När det kommer, när vi har tider och perioder i våra liv eller som vi har haft kanske i församlingens liv. Perioder där det har varit öken. Där det är torrt. Solens hetta är besvärlig och det är dammigt och det är sandigt. Vad gör vi då? Pastorn är sjukskriven och sliten. Vad händer då? Vad gör Guds folk då? För att vi har alla fått möjligheten att komma inför Gud och söka hans ansikte och fråga Gud, vad har du för oss nu? Vad har du för oss? Vad har du tänkt? Vad är dina planer för den här tiden? Tack att du ger oss det som vi behöver. Men vi blir gärna lite gnälliga. Och vi vill ha någonting att titta på. Och vi vill ha någonting att ta på. Och vi vill ha någonting att följa, eller hur? Och vi vill gärna att en ledare ska stå och tala om för oss vad vi ska göra. Det är jättebekvämt. Men så vi är lite likadana. Men då blir man ju så här lite bedrövad. De säger, nej men vi vill ha en avgud, säger de. Vi vill liksom göra, vi vill ha någonting att tillbe, säger de till Aaron. Och då kan jag väl förstå de här folket som kanske inte, de som varit på avstånd då, som kanske bara var rädda för Gud men inte fattade att Gud älskade dem och ville dem väl. Men Aaron och ledarna och de här som hade varit uppe på berget och sett Gud stå på golvet av safire och överlevt detta, de glömde så fort också. De hade fått skåda Gud, men de vek ner sig för folkets påtryckningar och klagomål. Och det kan gå så fort att glömma allt det goda som Gud har gjort för oss. När det är tufft och när det känns, när vi har sand i munnen. Titta på Samuel, han älskar inte sand. Måste vi vara på sanden? Ja, det måste vi. I alla fall en gång på sommaren. Men vi behöver påminna när det är tuffa tider. Och ibland känner vi att vi behöver prata av oss. Ja, men vi behöver på, då behöver vi påminna varandra. Prata av dig med någon du vet älskar Jesus. Gå till någon och säg, alltså nu känns det verkligen för jobbigt. Jag har lust att kasta in handduken. Och jag har lust att, nej nu skiter jag alltihop. Men prata med någon då som du vet känner Gud, som älskar Jesus. För då kan de påminna dig om, men kom du ihåg? Kom du ihåg vad Gud har sagt? Kom du ihåg vad han har talat? Kom du ihåg hur det var uppe på berget? Det är inte sluten, det är inte öven. Det här är inte slutdestinationen. Öknen är inte slutdestinationen. Det är inte slutdestinationen. Men ibland är det nödvändigt för oss att vara i öknen ett tag. Därför att vi behöver bli förändrade och förvandlade. Våra hjärtan behöver bli ödmjuka inför Gud. Och i Hebreerbrevet 8 så talar Gud om det nya förbundet. Och han säger att han ska skriva sin lag på våra hjärtan. Och han säger också, kom och lär känna mig. Gud kallar på oss att leva våra liv i hans närvaro. Att lyssna till hans röst. När vi lever nära Jesus, då vi har en bild av hur det ska gå till. Jag tror att vi ibland, vår religiositet eller vår liksom benägenhet att bli religiösa, står i vägen för hur Gud kan tala till oss. Därför att han kan göra det precis när som helst. Han kan göra det när du är i blåbärskogen. Han kan tala till dig när du kör in hö. Eller vad du har gjort i sommar. Han kan tala till dig när du är ute och går med din hund. Eller när du... Ibland är det genom en som du absolut inte förväntade att Gud skulle tala genom. När vi var i Los Angeles för några år sedan. Jag har en barndomsvän som bor utanför Los Angeles. Och så hade jag ju en dröm att åka till Dream Center och se deras arbete där. Och det var ju under den perioden där Stina och Evelina var där på Dream Center. Så vi fick följa med dem ut på en sån här, vad heter det, street mission typ. De gick ut och delade ut tandborstar, lite schampo och lite grejer till folk som bodde på gatan där. Det är en speciell gata där det bara bor massa hemlösa. Och det var ju speciellt att följa med på den där vandringen ut där. För det är så långt ifrån våran vardag. Det som vi ser här i Sävsjö, det som mest kanske påverkar våra hjärtan, det är när vi ser att de sitter här på parkbänkarna i Perrenparken här uppe, eller i parken här uppe. Men att se människor som bor under presenningar med en varuvagn med lite prylar i, och man ser när de tar sina droger, man ser att de ligger i sin avföring och sitt liksom, det tar verkligen på en, och man, det är nästan lite läskigt om man tänker ta oss härifrån. Och Emanuel som var 16 och han tyckte bara, åh, att ni tvingar mig med på sånt här, han tyckte det var förskräckligt. Men jag sa att USA är inte bara guld och gröna skogar och jättefina glashus. Utan det här är baksidan som finns i de här städerna. Och det är jätteviktigt för dig att se. Och då är man ju, hade man ju fått lite undervisning innan hur man skulle göra och sådär. Och man skulle dela ut de här tandborstarna och grejerna. Och så kunde man erbjuda sig att, ja men vill du att jag ska be för det eller... ska vi be tillsammans eller säga Gud välsigne dig och så här. Och så när vi kom, hade gått runt och vi hade varit där, och så gick vi tillbaka till bussen som skulle plocka upp oss. Det var väldigt viktigt att man följde hur liksom reglerna var för att det inte skulle hända någonting och att man höll ihop allihopa så. Då kom det en dam lite så här skraltig och gick med en krycka så. En äldre dam, och hon såg väldigt fattig ut och så här. Och då har vi våran bild av liksom hur det är och så här. Och så kom hon fram, och hon kände ju igen dem, för de är ju där varje vecka och går på den här och delar ut saker och välsigna människor. Och så hon hejade ju på dem då och kände igen och så här. Och så var det hon som sa, men nu ska vi be, sa hon. Och så högg hon tag i Emanuels hand och i någon annans hand. Och så stod vi där i ring. Och så började hon att be. Och så började hon att profetera. Och den profetian, den lever vi på än, Samuel och jag. För hon profeterade över Emanuel. Och liksom, då tänkte vi så här, ja, men nu ska vi... Det är vi som ska välsigna, det är vi som har det, det är vi som, bara för att vi råkade ha det bra och kläder på kroppen så tänker vi att det är vi som ska ge. Men ibland så är det vi som ska ta emot. Och det var så härligt att få den upplevelsen där och då, för Gud är så god. Och du vet inte vem Gud väljer att använda. Så vi ska inte klämma in Gud i en halvtimme på morgonen när vi tänker att vi, nu har vi lagt upp det fint och vi ska läsa lite i Bibeln och så. Det är underbart, det är inget fel. Men det är inte enda gången Gud talar till dig. Utan han talar till dig på väldigt många olika sätt. Och var beredd på att Gud kan använda den du minst anar. Så Gud, han vill leva nära dig. Vill du leva nära honom? Det är när vi har varit med Jesus som vi blir lika honom. Och det är det vi kallar det till. Vi är frälsta bara av nåd. Men vi är kallade till att leva med honom så att vi kan bli lika honom. För då när du möter människor, då är det kärlek som kommer ut ur dig. Inte domar. För vi har så lätt att döma. Vi har mycket fördomar. Men Gud, han vill att vi ska leverera hans kärlek till människor. Vi ska inte hålla på och döma. Och i Guds närhet så får vi också Guds fruktan. När vi kommer nära honom, då ser vi hur liten vi är. Men det är inget problem för Gud. För han är stor och han vill vara stor i våra liv. Han vill att du och jag ska vara beroende utav honom. Och när du blir fylld utav det och fylld av hans kärlek, då är det som kommer ut ur dina ögon. Och det kommer också ut ur din mun. Åh, vad man ångrar det när man har sagt någonting som man bara kände, fy vad det är lätt. Det var lite farisism i det. Man bara, åh. Men när vi har varit med Jesus, då är det inte det som kommer ut. Utan det är kärlek och det är hopp och det är frihet. Ska läsa ett bibelord till. Nu tar jag det i min gamla bibel. I Jesaja kapitel 33. Det är fantastiskt det som Gud gör. Och det som han gjorde här i Sävsjö i och med tältkampanjen. Men för att den tog slut så är inte det slut. Utan Gud är ju fortfarande densamme. Men påminn varandra om det som hände under tältkampanjen. För det var fort det faller ändå lite, det blir lite dimmigt. Eller hur? Så påminn varandra. Tänk inte så här, men det låter så kaxigt om jag ska berätta något hela tiden om något som har hänt. Nej. Vi behöver det. Vi behöver varandra. Vi behöver höra det vittnesbördet som du har. Så var frimodig och påminn om vad Gud har gjort och vad han vill göra. Jesaja 33 och vers 5 så står det så här. Upphöj där Herren, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion. Han uppfyller församlingen med rätt och rättfärdighet. Och han ska vara din framtids säkra grund. Rik på frälsning. Rik på vishet och rik på kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Är det någon som behöver frälsning? Som behöver räddning på något område? Som behöver vishet och behöver kunskap? Vi behöver det varje dag. Han uppfyller församlingen med rätt och rättfärdighet. Och han ska vara din framtidssäkra grund. Rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Herrens fruktan ska vara församlingens skatt. Så jag vill bara uppmuntra dig. att hela himlen är öppen för dig. Det finns ingenting som kan stå i vägen mellan dig och Gud. När du ger upp med, alltså när du vill. Men Gud, förlåt mig för att du förlåt mig för min synd. Då finns det ingenting som kan stå emellan. Utan det är helt öppet. Och Gud, han kommer använda dig så mycket. Ja, det var min predikan. Vi kan väl bara be en bön och så får Frida ta över. Tack Jesus. Tack för att det här ordet är inte bara ett uppmuntrande ord utan det är också sanningen. Tack Jesus för att du vill bara lägga dig i våra hjärtan. Tack för att du också låter en längtan vakna till liv i våra hjärtan. Att få bli använda mer av dig. Jesus, jag vet att den längtan finns. Men tack för att du är helig ande. Du blåser liv i den här förmiddagen. Jag tackar dig Jesus. Tack för att redan idag så kommer vi att få se att du använder oss Jesus. Tack Gud för att du är god Jesus. Tack för att du välsignar var och en. Tack för den här församlingen Gud. Tack för vad du har tänkt och tack för vad du har planerat. Tack för att vi har sett lite av det. Men vi vill se mer Gud. Vi vill se mer Gud. Jag tackar dig för att du vill visa dig för oss. Uppenbara dig för oss. Jag tackar dig för det. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen.